Strålande erbjuds att stanna som gäst. Majoren beslöt att de tillsammans med den gamla gårdsfogden som fått skydd på gården åka med skjuts först till Broby för att meddela både glada och sorgliga nyheter. Det blir sena kvällen. Åland måste nu berätta för värdfolket om allt husfolket om sin flykt till äventyr som sin kaptens död, hur han var begraven i Sibirien i en lövbacke. Efter ett par timmar sömn var det dags att fara med majorens vagn och kusk. Det var en betydelsefull dag för gårdsfogden som så hårdhängt blivit avhyst från gården. Hästarna travade villigt fram på vägen passerade sjön Asplången där morgondimman höll på att lyfta och septembersolen bröt fram. De var snart framme vid Hälla Gärdskivaregård där högt uppe på bergshöjden norr om låg Broby med sina gråa hus med halmtak. Här skulle de först besöka kaptenens maka och barn och hennes två barn samt meddela om deras maka och faderns död långt där borta i fine land. Roland skulle lämna den dagboken, handlingar och kaptenens sista brev. När de stannade på tunet och gått ur vagnen kom en man emot den som förbjöd dem att besöka stugan. Nu kom även gårdsfogden som var lagmannens handgångne man, beväpnad med svärd. Majoren talade om sitt ärende att han hade fullmakt från den avlidne kapten Brofeldt, ägare till Broby. Gårdsfogden Krag blev ursinnig, drog sitt svärd, kallade den banditer och skojare. Så gick han till attack mot Roland som var obeväpnad. Men majoren som var erfaren i strid ingrep men så olyckligt att hans svärd trängde in i halsen på påföljd att gårdsfogden föll ned och dog efter en stund. Majoren befallde tjänarna att bära bort kroppen. Nu kunde de obehindrade gå in i stugan där invånarna var skräckslagna av oväsnet där ute. Men som de kände igen sin goda vän majoren samt sin trotjänare som de inte fått tala med sedan lagmannen övertagit förvaltningen. Kaptenens make Ingeborg med barnen 14-12 år gamla samt två gamla trotjänare. De har varit som fångar på sin egen gård under dessa år. Ingen kontakt med andra människor. Någon redovisning av gårdens avkastning har de inte erhållit. Roland fick nu berätta om sitt uppdrag som han fått av sin kapten vars kallfaktor han varit om hans stöd i fånglägret. Överlämnade sedan brev och dagbok och deras mak och far skrivit en sista hälsning. Det var både sorgligt och glädjande budskap. Det mest glädjande var att deras vän fått fullmakt att förvalta deras egendom samt bevaka deras intressen. De skulle slippa lagmannens tyranneri. Husfru Ingeborg var orolig för deras besök hos lagmannen, Stjärnman, ägaren av Minsjö. Denne var mycket fruktad av allmogen. Det sades om honom att han var i förbund med den onde, trollkunnig. Han förgjorde både människor som djur. Efter att de sagt farväl av familjen fortsatte de sin åktur på Kronans landsväg västerut till vägen mot Minsjö. De åkte nu genom mörka skogen men kom sedan ut på öppna fältet med fin utsikt över sjön Asplången. Uppe på en höjd låg mangårdsbyggnaden med flyglar. När de kom upp på gårdstunet, en tjänare kom emot dem och visade in dem i storstugan där det var skumt. Endast den öppna elden från brasan lyste hjälpligt som man såg lagmannen som satt vid bordet med sina handlingar. Han hade långt tillskägg, buskiga ögonbryn, nästan hopväxta, samt kutskyggig urnäsa med svarta stickande ögon. Men det utseende var det inte så underligt att allmogen var rädda. Majoren till Norda presenterade kapten Brofeldts kallfaktor, Robert, som kommit hem efter flykten från rysk fångenskap. Lagmannen, att kaptenen Brofeldt var död, men hade för sin död utfärdat fullmakt för majoren Hammar på Ludvigsbo att förvalta och bevaka hans egendom och familjens intresse. samt lämnade dennes dagbok och brev till fru Ingeborg på Broby. Med anledning av detta fordrar jag fullständig redogörelse för den tiden lagmannen förvaltat egendomen. Lagmannen var redan underrättad om händelsen på Broby. Han var ursinnig och kände knappast behärska sin vrede medan majoren redogjorde för sitt uppdrag. Då reste lagmannen på sig, drog sitt sväg, slog det till bordet med fatsidan, högröd i ansiktet och med ursinne sköt han mördare och förfalskare. Till Åland skrek han att denne rymt från armén och var desertör. Men han skulle laga att han snart blev hängd. Lagmannen begärde att få läsa fullmakten. Han läste den, synade namnteckningar noga. Sedan anmärkte han på att det var förfalskade handlingar. Ingen kunde bevisa att det var äkta. Plötsligt skrynkade lagmannen ihop fullmakten och kastade den på brasan. Medan majoren och Åland lugnt såg på. Lagmannen gav sedan upp ett högt hånskratt. Majoren Hammar talade om att kapten Brofeldt hade många gånger genomskådat lagmannens skurkaktiga handlingar. Därför fanns det ett exemplar fullmakt till. Men som det inte kunde få någon uppgörelse med lagmannen så skulle majoren vända sig till konungens troman, landshövdingen i Linköping, för undersökning av lagmannens verksamhet. Efter en stunds överläggningar med sig själv frågade lagmannen vad krav de hade om hans lämnade uppdraget. Gårdsfogden på Broby hade antecknat vad som saknades, nämligen två stycken hästar i sina bästa år, som sädesmagasinet var välfyllt när gårdsfogden lämnade gården. Nu var den totalt tömd. Lagmannen var nu nöjd och nödd och tvungen att återlämna allt han tagit i beslag, men begärde ersättning för den döde tjänaren som till dödat i självförsvar, så kallad mansböta. En åker i vidån skulle lämnas ersättning. Majoren godkände uppgörelsen. Hästarna skulle lämnas åter nästa dag. När de var på hemme var det mörkt. De kom in i den mörka skogen. Hördes två skott. En kula träffade ena bakhjulet. Det andra gick över deras huvud och fastnade i en tall. Det var nog lagmannens lejda lönnmördare. Hästarna blev rädda och började galoppera på den dåliga vägen. Men kusken fick dem att lugna sig. De åkte upp till Eke Broby för att meddela hur det gått med uppgörelsen. För Ingeborg hade fruktat det värsta. För Ingeborg var glad att de skulle nu få leva som människor. Hon tackade dem och kramade om Åland för hans trohet mot kaptenen och hennes make. Hon hoppades att han skulle komma till dem som gäst när det blev lugnare förhållande. Färden fortsatte nu hem till Ludvigsbo dit han nu var bjuden som gäst. Roland kände med tillfredsställelse att uppdraget var verkställd. Han kunde nu tänka på sina egna intressen, men risken var stor att han skulle gripas om han inte omedelbart anmälde sig till krigsmakten. Lagmannen skulle inte glömma att anmäla honom som desertör med efterlysning som följd. Det enda var att gå under jorden. Hemma hos majoren hade de med oro väntat på deras återkomst. När de steg av skjutsen såg de mörker på andra sidan sjön, ljus där lagmannen satt i sin kammare och planerade hämnd. Efter att de hade ätit en riklig måltid tog majoren med sig Åland till sitt kontor för att planera hur de skulle handla. Visserligen var Åland välkommen gäst här, men troligen skulle kungens mönsterskrivare vara där att söka den efterlysta. Det var ont om vapenföra män till fälttåget i Norge. Åland delgav majoren sin plan att hålla sig gömd så länge kriget mot Norge pågick. Med sina vänner i Klämmatorpets hjälp kunde han hålla sig dolt en längre tid. Nästa dag skrev han ett brev till Åsa och vännerna i Kullsta som kaptenen lovat förmedla. I sitt brev skrev han att han menade att han var hemma från kriget efter fångenskapen i Ryssland, efter att ha varit på flykt i 2 år, men med hälsan i behåll. Den som man har fått i uppdrag av sin kapten Brodfeldt, som avlidit i ett fångläger, att för hans räkning uppsöka hans vapenbroder majoren Hammar Ludingsbo och lämna en fullmakt till denna att förvalta kaptenens egendom och bevaka familjens rättigheter. Eftersom Åland medverkat och korsat den ökände lagmannen Stjärnemans intresse som självutnämnd förvaltare för Broby och dennes familj. Lagmannen ruvade på hem och han hade anmält Roland till myndigheterna som desertör och nu efterlyst. Efter att ha sagt väl av sina vänner i Ludingsbo fortsatte han, när det blivit mörkt, ned mot kyrkan försiktigt spanande för att inte bli upptäckt av konungens män. I kyrkbyn lyste det endast hos kaplanen. Roland närmade sig med tysta steg till kaplansposteljs baksida och lyssnade tördes in i stugan. Det var mönstringsmännen som var i farten. Det var ont att vapenföra män, en del höll sig undan. Kaptenen talade med hög röst för att varna Roland som han visste skulle komma vilken stund som helst. Kaplanen berättade för männen att den efterlyste övernattat där ett par nätter, men sagt att han skulle fortsätta till Karlstad eller norska gränser för att anmäla sig för krigsmakten. Efter en stund kom de ut i sina hästar och red västerut. Roland lyssnade så länge han hörde hästtramp. Det var tyst i stugan när Roland steg in till kaplanen. De båda rådgjorde hur de skulle göra. Säkrast var nog att begiva sig redan i natt upp i storskogen till den gamla övergivna och bortglömda stugan Asken. Roland plockade tillsammans sina tillhörigheter i en ränsel. Av kaplanen fick han låna några böcker för studier om tiden blir lång. De tog farväl av varandra med förhoppning att kriget snart skulle bli slut. Att de nästa gång kunde mötas under lugnare förhållande. Kaptenen lovade att sända sin tjänstejon med Rolands brev. Åland fortsatte nu till sina vänner i Klämmatorpet där han blev hjärtligt välkommen. Laban höll på med sina hälsokurer och många av allmogen sökte hjälp för sina krämpor och som ersättning lämnade för det mesta i natura, varför deras matförråd var rikligt. De beslöt att vila några timmar samt fortsätta på morgonen innan det blev dager. Efter att ha sagt farväl av fader Isak, som var pigg efter sin ålder, båda hade sina ränslar fullpackade med matvaror för kommande behov. Skinnfällor och husgård fanns i stugan. Laban brukade vistas här när han samlade hörtersar på vinter då han fångade varg med sax. Det var i oktober. Dimman var tjock över nejden. De vandrade de långa branterna norrut genom storskogen. Det fanns inga stigar utan de fick tränga sig fram bland träd och buskar. Men nu har det blivit fullt dagsljus. Men stugan syntes inte förrän det var några steg från stugdörren. Äntligen var det inne i stugan. Det var väl ombonad och rent och en massa vargskinn hängde på väggarna. Ett bord och bänkar. Eldstaden fanns vid. Laban tog sitt eldon och tände en brasa. Det kändes skönt och inbjudande. Medan de vilade och njöt av värmen från brasan berättade Laban om stugans historia. Den kallades för Asken. Det var en man som var fredlös som byggt den och bröt mark tillsammans med sin kvinna. Mannen försvann spårlöst efter några år och kvinnan blev skyld för trolldom och efteråt bränd på bål. Enligt folktron vilar det förbannelse över platsen. Ingen kristen människa vågar gå i närheten av stugan. Efter att ha installerat Roland och visat honom omkring tog han farväl och lovade att snart komma igen med nyheter från bygden. Det kändes lugnt och skönt efter alla äventyr samt tillfredsställande att ha fullgjort sitt uppdrag för kapten Brodfeldts del. Roland kunde nu lugn och ro tänka på sin egen framtid. Visserligen har hans tankar alltid varit hos barndomsvännen Åsa, Men han var ju en man utan tillgångar, ingen fast bostad, ej heller några anor. Inget namn som var hans, född av okända föräldrar. På dagarna företog han vandring i skogen för att söka efter örter samt nyttoväxter och naturen. Under de mörka kvällarna studerade han den litteratur som lånas av kaplanen, botanik samt ett lexikon på latin. Eftersom han var intresserad av språk var det ett bra tidsfördriv, men tiden blev ändå långsam. Laban kom varje vecka här med nyheter och glada historier. Han talade om att mönstringsmän varit i Luddings på spaning av den efterlyste samt förhört husfolket, gjort husundersökning. Major Hammar berättade för männen att den efterlyste har vistats som hans gäst ett par dagar. Man har varit utbildad fältskär som flytt från ett rysk fångläger, men var troligen på väg mot Karlstad för att erbjuda armén sina tjänster. Männen tycks bli tillfredsställda med denna uppgift, så efterforskningen har upphört. Trots att tiden tycks stå stilla i höstmörker kom julen allt närmare. Inga nyheter från fältfåget hördes, men en söndag när Laban kom besök hade han brev som kaplanen lämnat för vidare befordran till Roland, det första han fått i sitt liv. Det var en glad överraskning, det var från utmästaren och hans dotter Åsa. I brevet kunde han läsa att båda med glädje fått vetskap om hans hemkomst, att han oskadat undkommit det ryska kriget samt hoppas att det skulle bli fredliga tider igen. Vid otålig förväntan att mötas i bygden. Brevet till det blev en stor tröst i ensamheten. Han började allt mer se ljus på framtiden. Så blir det ett julafton med stark kyla med snö. Laban kom upp till stugan för att övernatta samt erbjöd Roland att följa den dag komma med honom hem till Klämma för att fira jul som lite omväxling. Visserligen höll länsman och medhjälpare upp att spåra en del som försvunnit från fälttåget, men de firade nog helg nu. De hade mycket att berätta för varandra, även fader Isak som var mycket underhållande med sina marknadsäventyr. Pandags morgon innan dagsljuset kom begavs båda iväg. Laban skulle stanna där uppe i stugan några dagar för att fånga varg. Det var kallt och snön yrde. Han hade fått låna en vargsax av byalaget. In i stugan var det hemskt kallt, men när det tänt en brasa blev det varmt och hemtrevligt. Laban gick sedan ut för att gilla vargsaxen utanför stugaäggen. Djuret strök ut med väggarna för att leta efter matmäster. Det var många och det var brist på föda. Efter ett par timmar sömn vaknade jag av ett fruktansvärt tjut utanför väggen. En varg hade redan fastnat. Laban tog ett vargspjut med sig och dödade djuret så han flådde av skinnet. Själva kroppen fick ligga som bete till det andra. Vargarna de åt steg av sina egna. När morgonen grydde fastnade en varg till i saxen. När under natten hade fallit mängder av snö och kylan var bister. Nästa natt fångade tre stycken. Det blev fångst varje natt. Det var skönt för Roland med sällskap och sysselsättning. Tiden gick fortare. Men till nyårshelgen måste Laban hem till torpet och få Isak för tillsyn och hjälp. Men det var inte lätt att komma fram i den meterdjupa snön. De tillverkade snöskor av vide som flätades samt en bit vargskinn in i skon. Något som Roland lär sig i Ryssland. Det blev en stor bergyta. De kunde gå nästan obehindrade i den djupa snön utan att sjunka ner. Efter lite övning gick det mycket bra. Vintern blev mycket kall och vargarnas flåsande kring sugarsmäckar hördes varje natt. Håland måste alltid beväpna när han hämtade vatten eller led. Laban kom ofta till stugan för att fånga varg. Det var stor efterfrågan på skinn som beredes av Isak som var skickliga att bereda dem. De sålde sedan på någon marknad. Men dagarna flykta trots allt. I början av april kom meddelande om att Karl XII blev dödad och den svenska hären var på återtåg mot den svenska gränsen. De hade stora svårigheter att kämpa mot svält, köld och dåligt utrustade. Många kommer att dö i de norska fjällen. Roland beslöt att på Lavas ord stanna tills de fick säkrare underrättelser. Ännu fanns kungens mönstringsmän strövade omkring, utan ingen visste hur dessa män skulle handla när det inte fanns någon kontroll från överheten. Om de fann någon vapen för man bedömde de honom som desertör och hängde honom i närmaste träd utan dom eller rannsakan. I början av maj kom våren med sol och värme. Roland vandrade nu omkring i stugans närhet och njöt av doften av växtligheten, fågelsång och binas surrande. En dag kom Laban upp mycket ivrig och talade om att det nu var lugnt i bygden. Kriget var slut. Kroppen av konungen var hemfört i Stockholm. Av den svenska hären var det inte många män som överlevt. Nu äntligen var det fritt fram att lämna den gamla stugan som varit hans tillflykt denna vinter. De vandrade i sällskap nerför de branta backarna i skogen till bygden och människorna. Det var en sällsam upplevelse att äntligen känna sig fri efter alla dessa år. Först i fångenskap och sedan flykting i det egna landet. När de kom till klämma hade fader Isak dukat fram en festmåltid som eget tillverkat vin, dagen till ära. Efter att ha försett sig med mat och dryck var Roland ivrig att komma iväg. Först skulle jag besöka kaplanbostället och återlämna de studieböcker som han lånt. Här stannade han på trappan där han tänkt på att det var här livet började för honom på denna trappa. Ett hittebarn som övergivits av sin mor. Roland gick in till kaplanen där han satt i sin studiekammare upptagen av att skriva söndagens predikan. Han blev glad när han fick se Roland. De hade båda upplevt krig och fångenskap. Men nu hoppades de att det skulle bli fred och lugnt i landet så de fick odla sin jord och att alla sår efter det kriget skulle få läkas. Kaplanen önskade honom lycka och framgång i sin fredliga värld. Roland var nu på väg söderut på kyrkostigen, den sena barnaåren välkända där han färdats så många gånger, drömt och sett för sina ögon långt där borta och mitt. På dagen solen värmde och ångade från den uppvärmda jorden och doft från nyslaget löv, blomdoft samt humlor och bin surrade. Lärkorna drillade i skyn. Det var som att själva naturen anade att kriget och umbärande var slut. Åsendalsstugan stod där oförändrad som när han lämnat den för 6 år sedan. Nyckel var gömd på samma plats. Håland låste upp dörren och gick in. Nu märkte han att han vuxit. Det var låt i taket. Det är knappast att stå rakt där inne. Roland stod stilla en lång stund i andakt. Stugan var nystädad med friska krukväxter i små fönstren där solen strömmade in. Det var som om invånarna var ute i något ärende och kunde komma in när som helst. Efter en stund av stillhet gick han fram till bordet och satte sig på sin plats vid bordet, sin vanliga bänk, och tänkte med saknad på sina fosterföräldrar. Här tog han fram brevet han fått från Åsa och läste det om igen, som han gjort så många gånger upp i stugan. Att den hade skingrat hans ensamhet och varit till tröst. Men så hörde han någon som kom in genom dörren. Hon böjde sig ner för att komma in i den låga ingången. Våran reste på sig. Sedan tittade de på varandra en lång stund. Sedan störtade de mot varandra utan ett ord. Omfamnade varandra. De grät och glädjetårar. Sedan stod de en lång stund orörliga innan de satte sig ner och talade om allt som varit, händelser och äventyr som de upplevat. Tiden gick fort. Plötsligt reste Åsa sig så hon måste hem. Fadern blev orolig om hon var borta längre. När de hade låst stugan där nere gick de ner till källan. Roran hade med sig en spade och började gräva om en stund. Fann den lilla näverasken oskadad med den lilla silverbägaren som han tog och fyllde med källans klara vatten. Bjöd sedan Åsa att dricka. Sedan drack han själv och ingen var sluten. Nu gick de stigen hand i hand över ängarna till spången över ån där de stannade upp för att se på vattnet som lugnt och stilla föll fram oföränderligt som de alltid hade gjort i krig som i fred. De minde sina fisketurer från barndomstiden. För Roland var det en känsla av efterlängtan lycka att få komma åter till sitt andra hem och träffa utmästaren som varit hans ungdomsideal. Men allt var sig likt. De båda trotjänarna levde ännu så hälsade på Roland med glädjestrålande överraskning. Sedan gick de in och anmälde sig för sin herre som var kry och pigg för sin ålder. Han omfamnade Roland som det varit sonen i huset. De hade mycket att tala med varandra efter alla dessa år. Utmästaren frågade sedan efter Ålands framtidsplaner. Om han talade med Åsa om framtiden. Vad han hade för känslor för hans dotter. Åland svarade att han älskade henne överallt på jorden. Men han hade ju inga ägodelar, inga anor. Knappast att han hade något eget namn. Utmästaren svarade att guld och silver hade ingen betydelse i dessa tider mot friska män med arbetsförmåga och duglighet. Beträffande namn kunde han ju taga namnet Bergfeld. Han hade många gånger önskat att Roland varit hans egen son. Gården och bygden behövde honom. Det var stor brist på dugliga män för fredligt arbete med odling av mark. Midsommarhelgen närmade sig med sol och värme. Det har varit tynsam vår utan frostnäten. Det doftar av blommor och jordvärme. Det nysådda kornet hade kommit upp jämnt och fint. Det förebådade ett gott år. Midsommarafton var det väsper i ortens lilla kyrka med tacksägelsegudstjänst för freden. En för detta soldat krigsinvalid tjänstgjorde som klockare. Kaplanen tackade Gud för freden i landet att det skulle så förbli. Åsa hade uppgjort med kaplanen att viga dem samtidigt i all enkelhet. Det var inga tider för överdåd med bröllopsfester. De gick ensamma till kyrkan och utmästaren och tjänare orkade inte vara med i kyrkan. På kyrkostigarna kom många kyrkobesökare, mest kvinnor och barn, gamla utslitna och krigsskadade män. Sedan han vikt brudparet bad han en bön och välsignelsen önskade den lycka och ljus framtid. Utanför kyrkan var det många som önskade dem till och med. Lava var med som aldrig annars besökt kyrkan. Här på kyrkostigarna söderut hade det under tidernas lopp många brudföljer vandrat med allmogespel maniteten. De sista omkom i snöstormarna vid återtåget mot Norge. När de kom helt till gården stod utmästaren med sina båda tjänare och tog emot brudparet och lyckönskade dem. Det var dukat en enkel färg.